Berättelsen om Daniel i lejongropen, det är väl antagligen en av Bibelns mest kända berättelser. Men när man känner till en berättelse ända sedan barnsben och har hört den kanske lite ytligt, så är det lätt att man missar viktiga detaljer som söndagsskoleläraren kanske glömde att nämna. Och därför så ska vi idag ta en ny titt på en känd berättelse och ställa oss frågan: vem är i lejongropen? Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Berättelsen om Daniel i lejongropen, det är som sagt en av Bibelns absolut mest kända berättelser. Men vi ska ändå gå igenom den här historien så som den står i Bibeln. Och bakgrunden för den här historien är att David, som var av kunglig eller åtminstone adlig ett i Juda, han fick uppleva att Juda intogs av kung Nebukadnessar, och alla de som var av nobelsläkt fördes bort i fångenskap. Och där i fångenskapen i Babylon så blev Daniel tillsammans med några vänner utvald att tjäna i hovet och tjäna kungen väldigt nära. Och Daniel, han steg i graderna, och då, även då det babyloniska riket förlorade kriget mot Medo-Persien, så steg Daniel ändå i graderna även hos den medopersiska kungen Darius, eller Darius. Om du vill läsa om Daniel i lejongropen så står det i Daniels boks 7:e kapitel. Men jag ska återberätta vad som står där här. Och sen ska vi gå in på lite vad det här kan betyda. Och vi ska försöka svara på den här frågan som jag sa: vem är i lejongropen? Först så får vi veta i berättelsen att David, han var upphöjd i riket. Han var en av tre furstar som styrde över 120 satraper, som alltså var ledare inom det babyloniska riket. Och han var en av de tre främsta här. Och så får vi veta att David var annorlunda än de andra tre furstarna. Han var högre och mer ansedd, och därför så ville kungen sätta honom över hela sitt rike. Han ville att han skulle bli näst efter kungen, inte bara som en av de tre, men som en över de här tre. Och alla de här furstarna och satraperna, de väljer då att konspirera mot Daniel. De blir avundsjuka på hans ställning och på den gunst som han har hos kungen. Och de försöker då hitta någonting brottsligt hos honom, någonting i hans handel och vandel som de kan anklaga. Men de finner inget fel i hans hanterande av rikets affärer, ingenting i hans personlighet, ingenting. Men till slut så kommer de fram till att det vi kan göra, det är att gå efter hans gudsdyrkan. Vi kan försöka nå honom genom hans tillbedjan av Gud, den Gud som han tjänar. Och den Gud han tjänar, det var ju naturligtvis Bibelns Gud, Jahve. Men det var inte olagligt i Babylon att tillbe Jahve. Men det här önskade de att förändra på. Det de gjorde var att de bar fram ett förslag till kungen om en kunglig förordning som innebar att man enbart fick tillbe kungen i 30 dagar som ett slags tecken på sin lojalitet. Och det här påminner ju väldigt mycket om det som kung Nebukadnessar gjorde då han reste upp den här statyn och ville att folk skulle tillbe den, då Sadrak, Mesach och Abednego fick göra sitt val. Och det här är ett liknande val som Daniel ställs inför. Det finns paralleller och det finns skillnader. Men tanken var då att man enbart skulle tillbe kungen i 30 dagar, och den som inte gjorde det skulle kastas i lejongropen. Det var straffet. Och detta skulle då fastställas med det som kallas för Medien och Persiens oryggliga lag. Medien och Persien var kända för sitt lagsystem som var skapat för att det inte skulle bli kaos i landet, för att man skulle ha regler att förhålla sig till, och man skulle ha en viss trygghet och säkerhet i att veta vilka regler som gällde, och det skulle vara likt för alla. Naturligtvis så var det inte likt för alla, men lagarna som fanns där, de skulle man följa, annars så riskerar man ett kaos. Och det var det man utnyttjade då. genom att lura kungen till det här, eller inte lura men kanske mer appellera till hans egen egoism och hans egen självbild. Så det här dekretet det gick ut, och när Daniel fick höra det så gick han till sitt hus. Han öppnade sitt fönster, han föll ner på knä och han tillbad Gud. Och det var synligt och det var tydligt och det var 3 gånger om dagen. Han föll ner på knä och tillbad Gud 3 gånger om dagen. Och det här var inte menat som en provokation eller en protest emot kungens påbud. Men det var någonting som var naturligt för honom, och det fanns ingenting som kungen kunde säga som skulle förändra hans tillbedjan av Gud i himmelen. Alltså han tjänade kungen, han ordnade hans affärer, han höll ordning på allt möjligt. Men när det gällde det här så hade inte kungen någonting han skulle säga till om. Det fick ske det som ville. Och så står det att de stormade in där medan han bad. Och så tar de med honom och de bär fram sin klagan inför kungen, och kungen han blir bedrövad när han förstår vad som håller på att ske, och han försöker göra om och komma runt sin egen lag, men det går inte, och han blir pressad av de här satraperna och furstarna att göra det som han hade skrivit i sin egen lag. Så det slutar med att kungen blir tvungen att beordra att man kastar Daniel i lejongropen. Och han står där och önskar att Gud ska beskydda Daniel. Så lägger man en sten över öppningen och man förseglar den här öppningen med kungens sigill för att ingen ska kunna öppna den under natten. Och nästa morgon så kommer kungen springande till lejongropen och han ropar så här. När de öppnar, rullar bort stenen, så ropar han: Daniel, du den levande Gudens tjänare, har din Gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Och så svarar Daniel och säger: ja, han har blivit räddad från lejonen av Guds ängel, därför att han är utan skuld inför Gud och också inför kungen. Och kungen blir överlycklig, han drar upp Daniel ur lejongropen, finner honom oskadd, och så står det: eftersom han hade litat på sin Gud. Så kungen hämtade de som ville döda Daniel, de som hade konspirerat emot honom, och kastade dem istället i lejongropen, och de blev alla dödade innan de nådde botten av lejongropen. Och så slutar kapitlet med att kungen skriver ett brev som är en hyllning till Gud och en uppmaning till människor att tillbe den Gud som Daniel tillber. Vad handlar den här historien om? Det här är som sagt en typisk barnmöteshistoria. Bara när jag var i Rumänien nu sist så talade min fru över den här texten på ett barnmöte i Rumänien. Och saken är den att Daniel var trofast. Han var trofast även i en svår situation. Och det man ofta brukar säga är så här: Daniel, han var trofast. Och om vi är trofasta så ska Gud bevara oss precis som han bevarade Daniel. Det är inte så komplicerat, och det är sant. Det är i grund och botten sant. Det finns sedelärande aspekt av det här. Det är inte bara en historia för att berätta det här hände med Daniel, utan anledningen att det berättas är ju naturligtvis för att de som lyssnar på det ska uppleva att det här handlar också om mig. Det här handlar om Gud gjorde det här för Daniel, så kan han göra det här för mig. Om han är trofast och blev räddad, så kan jag vara trofast och räkna med att bli räddad. Gud är densamme, Gud går att lita på. Och här står det att, här stod det då att han var oskadd eftersom han hade litat på sin Gud. Men det finns ett problem. I vers 22 så säger Daniel så här: min Gud, när han talar till kungen, säger han: min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens skap så att de inte skadat mig, för jag är utan skuld inför honom. Och jag har heller inte gjort något fel mot dig, o konung. Och Daniel verkar på riktigt, så som han beskrivs här, som en genomgående väldigt god människa. Han beskrivs som helt felfri och trofast mot både Gud och kungen på alla sätt och vis. Hur han nu än klarade att balansera de här två aspekterna i sitt liv. Men så börjar jag fundera på det här och vad som hade hänt med mig om jag hade kastats i lejongropen. Jag tänker på mina vänner, jag tänker på mina ovänner, människor som jag känner, människor som jag har hört om, historiska personer och så vidare, framtidens människor. Vem hade klarat sig från lejonen om det här är kriterierna? Jag är utan skuld inför honom och jag har inte gjort något fel mot dig, o konung. Alltså att man har ett rätt förhållande till Gud och ett rätt förhållande till sina medmänniskor. Vem hade klarat sig? Daniels fiender gjorde ju helt uppenbart inte det. De blev nedkastade och de dog. Min fråga är du och jag Daniel eller är du och jag Daniels fiender? I Hesekiel kapitel 14 så talas det om synden som regerade i Israel och Juda. Och Herren ger där beskriver en retorisk situation eller en tänkt situation. Han säger att om det så var att Noa, Daniel och Job fanns i landet så skulle de inte kunna frälsa någon annan än sig själva. Och de här tre, de är exempel på människor som var så rättfärdiga att Gud räddade dem ur stor fara. Och de blev också i sin tid räddningen för andra människor. Noa för sin familj och Job för sina tröstare. Och Daniel för sina vänner Hanania, Azaria och Misael, eller Sadrak, Mesak och Abednego som vi känner oss som. De räddade människor som de kom i kontakt med genom sin egen gudsfruktan, genom sin egen rättfärdighet. Men Gud säger till Hesekiel att de här tre förebedjarna, de här tre frälsarna, de kommer inte kunna frälsa någon annan än sig själva om de hade levt på Hesekiels tid. Och Hesekiel levde ju samtidigt som Daniel, så han talar till sin samtid. Det står så här, människobarn, där är Hesekiel 14 och vers 13-14. Människobarn, om ett land syndade mot mig genom att handla trolöst, då skulle jag räcka ut min hand mot det och skapa brist på bröd och sända svält över det och där utrota både människor och djur. Om då dessa tre män fanns i landet, Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet bara rädda sina egna liv, säger Herren Gud. Och det här är ju sant om man ser på berättelsen om Daniel i lejongropen. Daniel blev räddad, men ingen annan blev räddad. Hans fiender uppslukades och jag skulle tro att det antagligen hade hänt med alla andra som blev kastade in där också. Så vad handlar den här historien om? Eller vad pekar den fram emot? Finns det ett annat sätt att se på den här än som en sedelärande historia om hur du och jag, när vi är trofasta mot Gud, kan få uppleva samma typ frälsning som det Daniel fick uppleva? Jag tror att det finns ett annat sätt att se på det. För det första så finns det ett bibliskt tema som handlar om människor som blir frälsta igenom svårigheterna på grund av sin rättfärdighet. Prästen Josua, som kommer lite senare i historien, han kallas för en brand ryckt ut ur elden. Och det finns många människor i historien som Bibeln beskriver den som är bränder ryckta ut ur elden. De räddas ut ifrån svårigheter. Du kan tänka på sådana som Noa som räddade sig från floden, Lot som räddade sig från Sodom och Gomorra och många andra också. Och det sätter upp ett mönster eller ett tema. Psalm 22 handlar om Herrens lidande tjänare som genom sin trofasthet blir frälst. Och Jesaja 53 har samma tematik om den här Herrens lidande tjänare som ändå är trofast och som blir räddad. Och det är som en bild som blir tydligare och tydligare genom hela Bibeln. Och ju flera gånger man läser igenom det vi kallar för Gamla Testamentet så får man en förväntan om att det ska komma någon som kan rädda inte bara sig själv som Noa, Daniel och Job då sades kunna göra i det här syndiga landet utan hela mänskligheten ifrån lejongropen, alltså ifrån döden. Och det är med det perspektivet som vi ska se på den här historien på nytt. För jag tror att den här historien pekar fram emot Jesus själv. För det står så här att David, han var upphöjd i riket. Och kungen ville sätta honom över hela riket. Det påminner väldigt mycket om det som står i psalm 2. Där det talas om hur Gud säger att han har beslutat att han ska sätta sin son som kung. Så talar han till dem i sin vrede, står det, slår dem med skräck i sin glödande harm. Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son. Jag har fött dig idag. Be mig så ger dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Det här är löfte som Gud profetiskt ger till sin messias, till sin tjänare. Och det här vittnar om och pekar fram emot den messias som skulle komma. Och då Jesus kom så hade han många liknelser, bland annat liknelsen om vingårdsmännen som dödade ägaren av vingårdens son. Och han beskriver där hur han själv är den här utvalde, som är utvald att ta emot ära och ta emot frukten ifrån vingården om du vill. Men han blir dödad av de som skulle ta hand om honom. Och det här är ju det som händer då, att de här satraperna som skulle ha gett sin lojalitet till Daniel, de vänder sig istället emot honom. Och så står det att alla konspirerade mot Daniel för att hitta något brottsligt, men de fann inget fel i hans hanterande av rikets affärer. Och i passionshistorien eller berättelsen om det som sker under de sista dagarna i Jesu liv och död och uppståndelse, så står det att de människorna som ville anklaga Jesus, de som gick emot honom och ville stoppa honom, de letade efter någon synd hos honom, någonting som han hade gjort fel, men de fann ingenting att anklaga honom för. Gång på gång så står det i historien att de kunde inte säga att det fanns någon synd hos honom. Så den här konspirationen som var mot Daniel och den som var mot Jesus resulterade i frågan, finns det någonting som vi kan göra? Hur kan vi ta honom? När kan vi ta honom? Var kan vi ta honom? Och Daniel, han blev fångad då han bad, för att han bad. Och när vi läser om Jesus i passionshistorien så står det också att han blev tillfångatagen just när han bad i ett Getsemane. Och jag tror att evangelieförfattarna Matteus, Markus, Lukas och Johannes knyter an bland annat, inte bara men bland annat, till Daniel och berättelsen om Daniel i lejongropen för att vi ska förstå vad det är som händer. För att vi ska ha en förvarning om vad Gud kommer göra, därför att vi känner Gud. Vi vet vad han gör med de som är trofasta emot honom. Och Darius, kungen, han försökte göra om och komma runt sin egen lag, men det gick inte. Därför att hans lojalitet till systemet som han var knuten till var större än hans lojalitet till sanningen. Så det han visste var rätt och fel. Och så var det också med Pilatus. Han visste att det var inte rätt att korsfästa Jesus, att befalla att han skulle korsfästas. Han gjorde det i alla fall. Varför då? Därför att han hade större lojalitet till det systemet som han var en del av än han var till sanningen. Och så Daniel, han förs bort till lejongropen. Jesus, han förs bort till Golgata. Efter att Jesus har dött så står det att man la honom i en grav i klippan. Och man rullade en sten framför öppningen. Och i ett av evangelierna så står det till och med att man satte ett sigill på den här stenen. Och det ser vi ju här i Daniels bok. De la en sten över öppningen och förseglade den med kungens sigill. Det är tydliga kopplingar mellan de här historierna som ska ge oss en vink om var är vi, vart är vi på väg. Och på morgonen, står det, så kom kungen springande till lejongropen i gryningen. Och på uppståndelsens morgon så står det också om gryningen då kvinnorna kom till graven, hur de sprang ifrån graven för att hämta Petrus och Johannes bland annat. Och Petrus och Johannes kommer springande till graven med samma, inte förväntan, men med samma förvirring, med samma oro, med samma typ av längtan och sorg och så som det kungen kände Och kungen ropade in: Daniel, har den Gud som du oavbrutet tjänar kunnat frälsa dig? Och vi skulle kunna stå vid den tomma graven, Jesu tomma grav, och ropa in: har den Gud som du, Fadern i himmelen, har han bekräftat att du är den du säger dig att vara? För att det är det uppståndelsens morgon handlar om. Daniel säger till kungen att han har blivit räddad från lejonen av Guds ängel. Och Jesus blev ju också utsläppt ur graven av två änglar som rullade stenen till sidan. Och varför? Jo, därför att han är utan skuld inför Gud och kungen. Och det här började apostlarna förkunna när de talade om Jesu död och uppståndelse. Så sa de: döden kunde inte behålla honom därför att han var utan synd. Gud uppväckte honom därför att han var trofast. Gud gjorde det här som han inte har gjort med någon annan människa, nämligen uppväckt honom, upphöjt honom till kung och messias, till herre och frälsare över sitt folk, över alla de som tror på honom, därför att han led döden, därför att han dog för syndare. Och det är Jesu bevis på sin kärlek till Fadern, sin kärlek till mänskligheten och sin trofasthet. Därför blev han räddad ifrån döden. Därför uppstod han. Så jag tror att Daniel är en förebild för Jesus. Eller Jesu liv följer det samma mönstret. Han upplever det samma som Daniel gör. Men det finns en viktig skillnad. Därför att kungen, då Daniel hade överlevt den här natten, så står det att kungen hämtade dem som ville döda Daniel. Och han kastade dem i lejongropen och de dog med en gång. De blev uppätna av lejonen och dödade. Och här är en stor skillnad. Därför att Jesus, han uppstod inte för att bli till död för sina fiender. Jesus uppstod för att frälsa sina fiender. Faktum är att han dog för sina fiender. Han dog för dem som korsfäste honom. Han dog för dem som förrådde honom, för dem som förnekade honom, för dem som övergav honom, för dem som hatade honom. Det var för de människorna han dog. Så Jesus är inte bara en Daniel. Det finns en stor skillnad. Den ena är att Daniel kunde bara frälsa sig själv genom sin trofasthet. Det var naturligtvis Gud som frälste honom, men det var bara han som blev frälst, ingen andra. Och Jesus, han vinner seger på ett sätt som Daniel aldrig kunde ha gjort. Men det vi ser hos Daniel i ett mikroskop eller i en fallstudie, i en enskild händelse, det sker för hela världen i Jesus Kristus. Och det är det som är det stora. Och Jesus är den perfekte och större Daniel, helt enkelt. Han har makt att frälsa, och han har makt att frälsa mer än bara sig själv. Och det är när vi är i honom som vi inte längre är rädda för att hamna i lejongropen. För att den här lejongropen, den tror jag är en bild på det som förtär människan, döden. Du har många bilder på det här i Bibeln, bland annat psalm 23 som säger att även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inte ett ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Och det här är bekännelsen till den som har kommit nära Jesus. Därför att det är sant att Daniels bok också handlar om dig och mig. Det är sant att det som Daniel i lejongropen, den här berättelsen, också handlar om dig och mig. Men i ett annat perspektiv. Därför att vi går inte själva ner i lejongropen. Vi går inte själva igenom döden. Vi litar inte på vår egen rättfärdighet och vår egen godhet, att den ska frälsa oss och att vi ska kunna stå där och säga att jag har klarat det. Jag är faktiskt så trofast som Gud kräver. Jag är så god så att Gud har frälst mig ifrån ondskan, Gud har frälst mig ifrån motgången och så vidare. Utan det vi säger när vi kastas ner i lejongropen, om det handlar om döden, om det handlar om prövningar, om det handlar om sjukdom, vad det än handlar om av saker och ting som vi måste gå igenom. Så det vi säger, det är: i Jesus har vi segern. Jesus har redan täppt till lejonens mun och vi lever i den segern som han har gett oss. Det tror jag är budskapet som Daniels bok ger oss, och jag hoppas att det som jag har delat med dig här idag också har kunnat bli till hjälp för att förstå den här fantastiska boken. Amen. Vi ska snart lyssna på sången Namnet Jesus bleknar aldrig. Det är en liveinspelning från Maranata-församlingen. Men jag ska bara nämna först att du har lyssnat på Maranata-podcast med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds över Stockholm Örebro närradio. Var gärna med och sprid de här programmen vidare. Du kan komma i kontakt med oss via e-post info@maranata.se eller ring 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
Namnet Jesus vill jag sjunga, det är namn som ej förgår. Dig jag vill med fri och tunga visa i min levnadsår. Till det unga, till det gamla har det namnet ställts ett bud. Det kan kalla, det kan samla vilsna söner hem till Gud. Namnet Jesus, himlens älskling, himlens hälsning, det är ett hjärtas kärlek varm. I det namnet fann jag frälsning, inte ett annat frälsa kan. Genom nöden, genom natten lyser härligt Jesu namn, seglar än på vida vatten, leder det till trygga hand. Konungens son är mer än ska vara, Jesus namnet lyser. Herrens hälsning, det är mitt hjärtas kärlek vann. I det namnet fann jag fred.